Tack till alla er som är kvar. Och så är det några som har kommit till och några fick lov att gå. Jag är från Ås i Västerdalarna, för den som tänker vilket konstigt ljud. Kom och låta så här hela tiden medan jag är här. Detta är då inte, jag kan säga att det är dalmål, men det är inte nåsmål. Då låter det värre. Utan jag pratar ju väldigt försvenskat för att ni ska vara med mig kanske och begripa. Jag är inte alls någon sån där tokig revolutionär. Jag tycker mig vara någonting så där ungefär. Som man tycker sig vara när man är helt ordinär. För jag tycker nog för det mesta som de flesta om det mesta. Det tycker de är det bästa. Det tycker jag med. Vet ni vem som har diktat detta? Kan ni gissa? Vad sa du? Alf Henriksson? Nej, men det är en bra gissning. Men den är fel, fel, fel. Det är Allan Edwall. Jag är inte alls någon sån där tokig revolutionär. Jag tycker mig vara någonting så där ungefär. Som man tycker sig vara när man är helt ordinär. För jag tycker nog för det mesta som de flesta om det mesta. Det tycker de är det bästa. Det tycker jag med. Det tycker jag är så befriande. En helt vanlig människa. Och lite av min bön inför den här helgen är att vi ska känna igen varann. Att vi ska känna igen det livet som är vardagstro, vardagstron. Att få ihop sin vardag och tänka, not perfect, just good enough. Kanske aldrig blir perfekt, men det är tillräckligt bra för att jag ska känna tilliten. Våga lita på det som jag har med mig. Förra samlingen så gjorde jag en tillbakablick och sa, detta är det som har präglat mig mest som jag kan se det själv. In i mitt liv av vardagsbilderna, av det jag bär med mig, av det som finns där. Och så ska jag vilja landa lite nu. Var vi befinner oss nu, och så ska jag ge några ögonhöjdsbilder ur Guds ord. Hur Jesus möter människor i ögonhöjd. Finns en, jag citerar lite olika författare, och det gör jag för att en del ska tänka, kanske jag ska läsa något av honom eller av henne. Det är bra att läsa mycket. Skönlitteratur berättar väldigt mycket om det liv som pågår. Det berättar mycket om hur vi är och vad vi står mitt uppe i. Och de här svenska som vi har är ju helt fantastiska, vissa som vi kan ha följt genom många år. Sara Lidman, Torgny Lindgren, och så kunna räkna upp lite olika. Och en av dem som jag har läst en hel del är Kerstin Ekman. Jag har följt henne under många år och upptäckt att hon har den där spännande uppbyggnaden av sina romaner, att hon följer samma människor genom väldigt många år. Ungefär som jag sa, det är 31 år sedan jag kom till tro, 31 år sedan jag blev kristen, och mycket har hänt under vägen. Och då kan jag märka när jag läser, 1994 läste jag en deckare av Kerstin Ekman som heter Händelser vid vatten. Och sen följde jag henne, och så upptäckte jag nu när hon har gjort en serie in i våran, i 2000-talet, så är det samma människor som hon lyfte upp, som hon liksom hade redan då. Bara det att de har ju åldrats, de har också gått liksom 20 år framåt i tiden, och så är man i ett nytt läge, men det är samma folk. Och det tycker jag är jätteintressant, att gå in från ett annat håll och se på det liv som är mitt här och nu. Och försöka förstå sig själv utifrån att man får någon annans berättelse. Får jag ge dig ett sånt där boktips till, för jag känner att det snurrar i min vänstra hjärnhalva och vill komma ut. Och då tänker jag skicka ut det så jag kan fortsätta predika sen. Det är så att det finns ju en som kanske inte alla har läst, som heter Linda Olsson. Hon har en bok som heter Nu vill jag sjunga dig milda sånger. Kom ut för några år sedan. Hon bor på Nya Zeeland, är från Stockholmstrakten. Och det märkliga är att hon har en sommarstuga i Nås. Så att den romanen utspelar sig i den bygden. Jag kan precis läsa av olika vägar och beskrivningar och till och med människor när hon liksom sitter i Nya Zeeland. Hon är 60 år gammal och hon är diplomatfru, eller var diplomatfru då, och hade liksom följt sin man världen runt. Men kände sig lite sysslolös själv. Och så blir hon 60 år och så bestämmer hon sig för att gå en skrivarkurs på Nya Zeeland. Och så får de skriva varsin något inledning till en roman. Eller den som vill få skriva en roman. Och så ingår det i kursen. Och så säger han som har den på Nya Zeeland: den här, Linda, skulle du ge ut. Och så småningom gör hon det och så vinner hon första pris som debutant i Nya Zeeland för en bok om Nås. Men nu ser jag hur ni blev imponerade. Denna lilla håla Nås, ursäkta, men nu är jag ju långt därifrån så jag kan säga så. En fantastisk bok som handlar om vänskap, som handlar om att mötas och bli mött i ögonhöjd. Där har man en beskrivning av vänskap mellan en äldre och en yngre kvinna. I två helt olika situationer i livet så fångar hon upp vad man jobbar med, vad man sliter med och hur man försöker få ihop livet. Som ung och som äldre, som lite utstött i byn och som den främlingen som kommer till byn. En fantastisk bok. Men Kerstin Ekman var det jag var inne på. Hon har sagt så här i en bok som heter, jag vet inte om jag ska tipsa om den boken. Men man ska alltid säga var man hämtar sina källor. Jag skrev av det i en tidningsintervju i Svenska Dagbladet för många år sedan. Men jag kollar nu, för jag har skrivit det här citatet i en av mina böcker här. Men hon, den boken som hon har skrivit, den heter så märkligt som Knivkastarens kvinna. Där har hon ett citat som är så här: varje människa som inte vill skära sönder av världen måste hitta punkten där hon är sig själv. Grytet under bröstbenet eller en bit öken inuti det egna hjärtat. En gång till. Varje människa som inte vill skära sönder av världen måste hitta punkten där hon är sig själv. Grytet under bröstbenet eller en bit öken inuti det egna hjärtat. Och så är det så fantastiskt om man tänker att man bär ett gryt under bröstbenet som är ens inre hem. Där varje människa egentligen hela sitt liv strävar efter att vara hemma hos sig själv. Så säger Jesus: Guds rike bor inom er. Tänk att ha det riket i det grytet under bröstbenet. Att där planterar Gud sitt eget rike. Och så kan det genomsyra hela en människas liv. Och man får den rikedomen att så länge jag söker efter hemmet så är jag på väg in i Guds rike. För att Gud har lagt evigheten i varje människas hjärta. Och så att ta emot det riket är att öppna för en annan värld. Och det är inte alla som förstår den världen. Det är inte alla som ser att jag bär omkring på Guds rike. Fast jag själv ibland kan känna mig så otroligt rik. Och andra gånger tycker jag att allt är som vanligt. För jag är ju liksom helt ordinär. Jag är en helt vanlig människa. Men jag vet någonstans att jag bär ett annorlunda rike. Och det gör att ibland gör jag annorlunda val. Ibland reagerar jag på saker, ibland reser vi oss upp och vi gör det kanske för sällan och säger: detta är orättfärdigt. Varför? För att jag känner av ett rike som säger någonting annat än det som råder i världen. Och så försöker man att leva rättfärdigt utifrån det riket och att lyssna in det. Som jag sa i samlingen innan, att lyssna efter den där kallkällan. Att det finns ett levande, flödande vatten. Och att det är den friskheten jag vill ge till andra. Det är att bära det riket. Att ha ett gryt under bröstbenet. Att ur det grytet veta, där bor Guds rike. Det är ju så här, finns det också ett citat. Här är här där du är. Där är där du inte är. Och här har du alltid med dig. Om du antecknar kan du skriva Apostlagärningarna 29. Nej, jag ska se om det var någon som kände till Apostlagärningarna 29. Men det var ingen, det var bra. För det finns inte. Möjligen som en missions, Då säger vi Apostlagärningarna 29 i Ekumeniakyrkan när vi talar om den mission som går ut ifrån Apostlagärningarna och vidare. Det är faktiskt 5 myror är fler än 4 elefanter. Magnus, Brasse och Eva. De säger när de Magnus och Brasse ska lära varandra vad som är skillnaden på att vara här och att vara där. Så säger han så här. Här är här där du är. Där är där du inte är. Och här har du alltid med dig. Så skulle jag ropa till någon som sitter där nere. Är du där? Så svarar förhoppningsvis den personen. Ja, jag är här. För att här har jag alltid med mig. Jag tycker det är sån strålande pedagogik. Jag önskar att komma på den själv. Men vi vet ju alla, det är så. Ibland möter man människor som hela tiden flyr dit och säger när jag kommer dit då ska det bli bra. När jag är där då blir livet annorlunda. Jag jobbar under några år i turistkyrkan på Teneriffa. Kanske att jag träffar någon av er där. I Puerto de la Cruz på norra Teneriffa. Där var jag 3 säsonger som kanariefågel. En kanariefågel lyfter från Sverige i oktober, en sån här svensk kanariefågel. Och återvänder i april. Det är liksom en fin rytm i livet. Sådär. Och det var jag under en period av 3 år. Så åkte jag ut i oktober och så kom jag tillbaka i april. Och då jobbar jag sommaren i Sverige och sen ut igen. Där träffar jag ganska många som tänkte att allting blir bättre när jag är där. Då blir det ordning på livet. Om jag bara kommer ifrån, om jag bara kommer dit så blir det bra. Bland annat så träffade jag en kvinna vid ett tillfälle som kom in i våran gudstjänst. Ganska litet sammanhang i detta. Kom in en söndag förmiddag, satt sig längst ner. Och jag hade den söndagen fått för mig att jag skulle predika om det finns en väg genom sorg och mörker, hade jag som tema. Och så tänkte jag innan, är det klokt? Folk är på semester, orkar de höra detta? Men det var någonting i mig som pockade på och jag kände att jag måste ta det. Och så ställde jag mig upp och så predikade jag. Och vi var kanske 40 personer, inte alls något stor byggnad detta. Och så såg jag att hon var alldeles över sig given, helt förtvivlad. Så gick jag ner och satt med henne efteråt. Och då berättade hon att hon hade åkt till Puerto de la Cruz, tagit en restresa för att ungefär ett halvår tidigare hade hon förlorat ett barn i en motorcykelolycka. Och hon och hennes man hade åkt ner och var totalt förtvivlade. Och så säger hon, när vi kom ner hit så tänkte jag att det är bättre för oss att komma bort. Men väggarna ramlar över oss i hotellet. Jag vill bara åka hem igen. Jag klarar inte av att vara här. Långt här borta. Och så fick vi samtala med varann. Och så visade det sig att hon hade ingen kontakt med kyrkan. Utan hon hade bara gått förbi där en kvällen innan. Så hon sett att det stod att det var en kyrka. Så hon tänkte sig, kanske finns någon jag kan prata med här inne. Så hade hon bestämt på morgonen när hon vaknade och kände att väggarna i hotellrummet fullständigt föll över henne. Hon kände, jag kan inte vara på det här stället längre. Så gick hon till turistkyrkan och så slank hon in. Och så hade hon ingen aning om att vi firar gudstjänst. Så sätter hon sig på sista bänken. Och så kommer här hälsningen, det finns en väg igenom sorg och mörken. Och så fick vi ett samtal med varann. Och så följdes vi liksom åt under några dagar. Och så småningom så skickade hon ett kort ifrån Sverige när hon var hemma igen. Här har jag alltid med mig. De berättar, nu har jag fått kontakt med sjukhuskyrkan och nu går vi vidare sakta men säkert. Här har du alltid med dig, var du än är. Massor med sådana exempel på människor som har varit på väg och tänkt, om jag bara tar mig dit, då blir allt bra. Men här har du alltid med dig. Det är ditt inre och där kan Guds rike bo. Och vad händer när Guds rike bor här inne? När jag förstår att jag har varit här nu, jag har blivit övertygad om att jag har varit här på en kvinnofrukost. Så tror jag att jag har haft temat yttre tryck och inre vila. Om att hitta balans i livet. Någon nickar diskret, för du kanske inte heller kom ihåg det. Vad jag hade för tema, men det tror jag hade. Då brukar jag ibland säga så här. För att liksom avrunda det så brukar jag säga så här i slutet av det föredraget. Säga att Jag är så där totalt befriad från lokalsinne. Jag har verkligen inget lokalsinne. Så att jag måste alltid gå efter kartor eller GPS när jag är någonstans. Jag gör precis tvärtom. Liksom känner jag intuitivt, jag ska till höger. Då har jag idag lärt mig att går jag till vänster så blir det rätt. Jag gör tvärt emot. Liksom, så att jag, på ett sätt kan jag säga att jag har ett jättebra lokalsinne nu. För jag gör tvärtom mot vad jag känner, då blir det rätt så att säga. Jag är spegelvänd i hjärnan. Därför går jag alltid på de här, när det är sådana här stadskartor efter de röda prickarna. Och så tänker jag när jag kommer till Stockholm och så ska jag leta rätt på den. Så söker jag mig mot den pricken och så tänker jag, var är jag någonstans? Så kommer jag nära den och så står det, här är du nu. Någon vet vad jag är. Jag tänker, så är helt underbart. Tack ska du ha som har gjort kartan. Här själv hade jag ingen aning liksom. Här är du nu. Och så står jag med fingret i den punkten. Och så tittar jag, var kom jag ifrån? Så börjar jag se och liksom försöka ta ut, oj vilken omväg jag har gått. Och så tänker jag, vart är jag på väg? Och så tar jag ut riktningen vidare. Och då är det fyra frågor som skulle kunna ringa in om du skulle vilja få något väldigt konkret att tänka. Var befinner jag mig just nu om jag ska liksom slå mig ner i grytet under bröstbenet? Om jag ska slå mig ner, slå mig till ro hos mig själv, vad möter jag då? För det är ju det som gör att vi springer, för man vet inte vad man ska möta och man orkar inte riktigt. Men om du skulle stanna hos dig själv ett ögonblick, vad är det du möter? Och då är det fyra frågor, ingen behöver svara här, men om du kommer ihåg dem tar du med dem, annars så glömmer du dem ändå. Men den första den är så här, vad gör dig glad i det liv som är ditt? Den andra, vad gör dig engagerad? Vad är det som får ditt engagemang att vakna? Den tredje, vem eller vilka älskar du? Och den fjärde, vad är du mest rädd för? Vad är det värsta som kan hända i det liv som är ditt? Att ringa in de svaren, att ta med sig det och kanske bara ge ett kort svar på de frågorna. Gör gärna en röd ring runt, skriv ett datum och så försök att svara. Du fattar att ingen annan kan svara, det är bara du. För det är ditt liv. Det är du som vet vad som är din glädje, ditt engagemang eller bristen på det, din kärlek och din rädsla. Och när man har fångat det, då har man satt ord på någonting. Och då kan man säga så här, nu sätter jag ner fötterna här i mitt liv. I glädjen, i engagemanget, i kärleken och i ängslan eller rädslan. För det är oftast runt det vårt liv kretsar. Och skulle jag gått runt med en mick, vilket jag absolut inte ska, och fråga var och en, vad är du rädd för? Oh, då kan jag få många olika svar. Därför förstår ni, jag ska inte göra det. Vad är du glad över idag? Och så kan någon till exempel säga, ja, jag är väldigt glad över att jag precis har blivit pensionär. Och att jag tror att det kommer att bli bra. Och så går jag till nästa som säger så här, vi leker med att vi är så där uppriktiga nu va. Då säger nästa så här, vad är du mest rädd för? Ja, det är att om 2 månader går jag i pension. Och jag vet inte hur det ska gå. Vad ska jag göra med mitt liv? Och så går jag till den tredje och då säger den så här. Ja, nu har jag varit pensionär 1 år. Jag har aldrig varit så engagerad. Jag har på att stressa ihjäl mig. Det är så mycket att göra. Och så går jag till den fjärde som säger. Tänk, jag är precis på väg att bli pensionär. Och jag är så rädd att jag kommer att dö. För det gjorde den och den. Så jag tänkte, kan jag få fortsätta jobba? För om jag stannar i det, då kanske jag dör. Säger någon. Alltså, hur många svar som helst utifrån var vi var och en befinner oss. Därför så är det ibland vansinnigt när någon tror sig kunna ge råd utifrån. Det är du som bär på dina hemligheter. Det är du som bär på ett gryt. Det är du som har Guds rike inom dig och Gud har personlig omsorg om var och en. Och vet vad vi brottas med. Våga tro det. Våga tro att han vill ditt liv och vet var du finns. Våga sätta ord på det. Skriv det eller be det. Ibland kommer någon och säger så här, jag vill möta Gud när man är i en förbönssituation. Och säger, men kan du säga lite mer precis? Vad är det du bär på in i detta? Ja, jag skulle behöva möta Gud. Jag vill komma närmare Jesus. Och vad vill du komma med? Och så när man bara formulerar det så bär man upp den. Men här är jag just nu. Det är en väldig frihet i det. Sanningen gör oss fria till att hitta. Här befinner jag mig just nu i mitt liv. Så här är här där du är. Punkten som gör att du inte skär sönder av världen är att du har ett gryt under bröstbenet. Och den stora välsignelsen är att få äga Guds rike. Att du har ett inre andligt hem. Hur ser det ut? Är det möblerat? Är det väldigt enkelt med möbler? Finns det någonting i det där du känner, här hör jag hemma? Eller är det en främmande plats? Att det här är liksom så svårt för mig, det är trångt, eller ser det gott ut? Nu ska jag ge dig några sådana här gudsmöten som några människor i Bibeln har. För att på något sätt ge, jag skulle vilja måla med några penseldrag, några streck liksom, som kanske kan ge något av en bild av hur Jesus möter människor. Jag har ju bara något litet, liten färgstrimma som jag kan ge. Och du har andra, vi har liksom en palett ihop och sen är det många som skulle kunna måla Jesu porträtt så vi häpnar. Men om jag försöker att ge några sådana bilder till dig ikväll av hur jag tänker. Så den första, det är Johannes, det fjärde kapitlet. Det är kvinnan vid Sykars brunn. Du vet, hon som kommer mitt på dagen för att hämta vatten, det är ingen annan är ute. Hon som förmodligen är prostituerad, det vet vi inte. Men det står ju att i samtalet med Jesus så kommer det fram att hon har haft 5 män och den hon nu har är inte hennes egen man. Och utifrån det så läser vi mellan raderna och tolkar att kanske att hon köper, att någon, hon är en som är prostituerad, där människor köper sex av henne. Jag vet inte, men det verkar så. Nu kommer hon mitt på dagen för att hämta sitt vatten. Ingen annan är vid brunnen. Hon vet att alla andra vilar. Nu kan jag passa på. Och då ser hon förmodligen, nu har jag försökt att se detta framför mig själv. Gått in i den där texten och tänkt, hur ser det ut? Och när jag går in i den, du går in från ditt håll. Men när jag går in, då tänker jag att jag ser den där brunnen i motljus. Och så ser jag, om jag kommer som kvinna med min kruka, så ser jag på håll att det sitter någon på brunnskanten. Och då kanske jag skulle tänka, jag tänker att hon känner, åh nej, det är någon där. Jag vänder och går hem igen. Jag går inte fram. Hon kanske känner, om jag skulle ge ett otroligt banalt exempel från mitt eget liv, så kan jag ibland känna en måndag förmiddag, om jag har varit ute och haft en väldigt intensiv helg, så ska jag handla på måndag. Och så går jag in på affären och så känner jag att jag ska bara köpa det jag behöver, men jag skulle inte vilja träffa någon, för idag känner jag att jag skulle bara vilja vara själv. Så kommer jag in och så ser jag någon i motljuset som jag vet gärna vill prata och gärna vill prata länge. Och har jättemycket att berätta för mig. Och jag känner att just nu hinner jag inte. Eller jag vill inte. Det är bara jag. Så känner jag aldrig ni. Men jag kan känna så. Då kan jag ge mig hän åt en kattmatsburk på en hylla. Så tar jag den och så kryper jag in i hyllan. Och så tänker jag, undrar vad den här innehåller. Och så liksom börjar jag läsa väldigt noga så här. Gå igenom allt i detalj. Liksom vad katten äter. Och sen tittar jag upp och så ställer jag tillbaka den. För jag har ingen katt. Och sen går jag ut därifrån. Alltså den där känslan av, nej, jag vill inte träffa någon. Hon har kanske en sån känsla. En väldigt vardaglig känsla utifrån den situation som är hennes. Jag vill inte gå fram till brunnen nu. Men så märker hon att hon redan är sedd. Det är liksom kört. Så går hon fram. Och så är det Jesus som sitter där. Han som inte ens ska passera Samarien. För det gör man inte om man är jude. Utan då går man en omväg. Och så väljer han att sätta sig på brunnskanten. Och det står ju faktiskt i texten att han är trött. Så att han vilar. Jag tror ju också att han vet vem han ska möta. Och för att hon inte ska komma i underläge i det mötet, så väljer Jesus en position som gör att hon kan stå upp med sin kruka och han ser upp på henne. Han sitter ner och hon står upp. Det tror jag att rent fysiskt så väljer han ett sätt att möta den utsatte som gör att man inte känner sig nedtryckt, utan man känner att man har en position där man har lite kontroll. Han gör inte att man förlorar kontrollen. Han gör att man hämtar hem sig själv. Att hon känner någonstans att hon är hos sig själv. Hon står och han sitter. Och så har de den mest fantastiska dialog. Som slutar med att hon släpper krukan. Rusar in i stan och så säger hon. Jag har mött en man som har sagt mig allt om mitt liv. Kan han vara Messias? För Jesus säger till henne. Om du visste vad Gud har att ge. Och han gör det underifrån. Så att hon kan känna att hon kan ta emot det. Jag tänker att han rent kroppsligt väljer hur han möter människor för att man ska få ett möte på en nivå som man kan ta emot. Ju mer utsatt en människa är, desto viktigare är det hur man blir bemött av sin medmänniska. Den som kommer uppifrån trycker ofta ner. Den som kommer underifrån lyfter ofta upp. Jesus väljer alltid den positionen, och speciellt när någon får illa. Om vi skulle bara bläddra några kapitel fram och lyfta fram en kvinna till. Äktenskapsbryterskan som det står då i Johannes det 8:e kapitlet. Hon som de här laglärda släpar fram i gruset för att hon ska stenas. För att hon har begått äktenskapsbrott. Så står Jesus där och så vill de att han ska liksom bekräfta att nu är det dags att stena henne. Hon har syndat mot lagen och mot allt. Det här är förbjudet. Hur gör du, Jesus? Och så kommer dialogen mellan Jesus och de här som står med sina stenar. Ni vet, det här har vi, det är många av oss som har sett detta dramat i våra kyrkor när tonåringarna spelar upp det här. När de står med sina vassa stenar, ni vet, kanske du var där på lördagen och slipa parketten, lackade den i kyrkan, gjorde ordning inför söndagen, för nu blir det fest, det är familjegudstjänst. Tonåringarna ska spela drama. Och så kommer man till scenen, då släpper de sina vassa stenar på den nyslipade parketten. Och då säger du, Gud välsigne tonåringarna. Och på måndagen går du dit och slipar igen. Det här dramat har vi alla sett någon gång, kanske, eller många av oss. Nu står de där och så säger Jesus, den som är utan synd kastar första stenen. Och så släpper de då, vet du, dunk, 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 säger det i parketten. Och så går alla därifrån och så är Jesus kvar. Hur ser bilden ut? Johannes 8, jag tar en tid att läsa det nu, men ta med dig det om du vill läsa det hemma sen och se om det var rätt. Det står att han böjer sig ner i gruset. Det står att han ritar någonting i sanden. Kvinnan står hukande, gråtande, snorande. Hon vet att snart ska hon stenas till döds. Hon är livrädd och så sjunker hon så långt ner hon kan i sin vanmakt, för hon vet att snart ska hon dö. Då går Jesus ända ner i gruset. Det står att han går ner så att han ritar liksom i sanden. Istället för att fundera över varför väljer Jesus den positionen i den här situationen, så skriver vi en hyllmeter teologi där vi försöker lösa vad var det han skrev. Och det kanske är intressant för en teolog, men just nu funderar jag ännu mer, varför böjer han sig så djupt ner? För att hon är totalt utlämnad. Hon är totalt utom all hjälp. Och vet att snart är det över. Då kryper han ända ner i gruset. Och så står det att han ser upp på henne. Och så säger han, var det ingen som dömde dig? Nej, säger hon. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Han nonchalerar inte det som har hänt. Men han upprättar kvinnan. Det står faktiskt att han rent fysiskt ser upp på henne. Och så säger han de befriande orden. Så får hon räta på sig och så kan hon gå vidare med sitt liv. Ännu ett sånt exempel i ögonhöjd och i den mest utsatta även underifrån. Ett till exempel som redan Roland var inne på i inledningen med Zacchaeus, Lukas 19. Han som klättrar upp i ett träd. Också det har vi varit med om och balanserar våra fikusar i de här lite mer växta i kyrkan. När någon ska klättra upp i de här arrangemangen och försöka vara Zacchaeus. Och vi sitter och håller andan och tänker, nu går den av snart. Zacchaeus, han klättrar upp, för det står att han är kort i växten. Förmodligen har han alltid varit en av de minsta. Troligen mobbad som barn. Kanske känt sig lite utsatt. Och för att då få en sorts position så skaffar han det genom sitt arbete. Han är den som höjer skatterna. Ingen tycker om en sån. Han är den som driver in pengar av alla. Ingen vill vara med en sån. Och så får han istället markera sin makt. Människor som kommer ur ett personligt trauma och får en maktposition är oftast ganska farliga om man inte får leva under nåden. För att man bär med sig ett krater av förakt och sår i sitt eget inre. Och så utnyttjar man makten för att liksom bli av med det. Och så blir det förfärligt runt omkring. Så kunna räkna upp många sådana exempel. Kanske Zacchaeus är en sån. Och så klättrar han upp, för han vill se vem Jesus är. Men han har ingen tanke på att han ska träffa honom. Han vill bara se, han vill ha den kontakten. Så han klättrar upp och så har han en blick ovanifrån. Den minsta är högst upp. Som ni ser, han som var kortast, han ser till att skaffa sig en position långt upp. Så kommer Jesus, ska passera genom Jeriko, så stannar han under trädet. Och vad gör han? Han ser upp på Zacchaeus som alla andra ser ner på. Alla ser ner på Zacchaeus, Jesus ser upp. Jag tror att de där små orden och sticken in i texten ibland har väldigt mycket att berätta om våran vardag. Om det liv vi lever. Jesus ser upp på Zacchaeus och säger, kom ner Zacchaeus, för idag vill jag gästa ditt hem. Den som alla ser ner på, ser Jesus upp på. Det är också en fantastisk bild. Han blir upprättad och så vet du, som kommer ihåg den texten, han säger, hälften av vad jag äger ska jag ge bort. Varför? Varför blir han så generös? För att någon äntligen lyfter honom som den han är. Under allt det där. Som ser rätt igenom och vet vad han längtar efter. En till sån berättelse. Jag ska ta en till i samma nivå. Det är då när Jesus rider in i Jerusalem. När han är på väg in i påskens drama. För att korsfästas, lida, dö och uppstå. Så kommer ju han på en åsna. Alla tror att han ska komma på en häst. Alla står längs vägen med sina mantlar och sina palmblad. Och så ska Jesus rida in. Och så kommer han på en åsna. Hur hög är den som kommer på en åsna? Om jag skulle sätta mig på en åsna så tror jag nästan att jag skulle ha kontakt med marken med mina ben. När Jesus kommer ridande på en åsna så kommer han på ett lågt djur. Vilket betyder att de som ropar, Hosianna, välsignad var det du som kom i Herrens namn, möter honom i ögonhöjd. De som står upp och han på åsnan, de har samma nivå. Enda gången man får se upp till Jesus, det är när han hänger på korset. Se upp till hans kors och du ser hans triumf i den död som blev livet för dig. I den djupaste förnedringen så väljer han en position när vi kan få se upp. För vår skull. Se upp till hans kors. Får jag ge den sista bilden. När Jesus kommer första gången till Nasaret för att besöka synagogan efter att han har gått in i sin tjänst. Så står det att han läser ur Jesaja, ur bokrullen. De ger honom den. Och så säger han när han har läst det, det är mig det handlar om. Och alla från att ha tyckt, åh vad fantastiskt. Och vad fint du läser och vad bra detta är. Så blir alla rasande för de tycker att han tar sig för stor plats. Hur kan han säga så? Hur kan han säga att det handlar om honom? Och så står det att de driver honom ut ur byn för att knuffa ner honom för stupet. Och då står det så här i det fjärde kapitlet där. Att Jesus vänder sig om. Och så tittar han hotet i ögonen. I ögonhöjd så ser han grannarna, de han har växt upp med, de han känner sedan barndomen. Och så ser han detta hatet och så står det att han går rätt igenom folkhopen och vidare. Vad hotar ditt liv? Vad lätt det är att fly undan och tänka, finns det en nödutgång? Nej, jag struntar i det, nej men jag tar en annan väg. Eller kanske till och med att man ibland är så hotad som man tänker, jag hoppar, det får bära eller brista. Det är bara James Bond som kan det och det funkar liksom. För oss gör det inte det. Men det Jesus gör är att han vet vem han är. Han vet vad han bär och han vet sin kallelse. Han vet att han har ett gryt under bröstbenet som är Guds rike. Han vet var han hör hemma och därför kan han vända sig om. Så kan han se hotet rätt i ögonen och så kan han gå vidare. Vad skulle du behöva möta så i ögonhöjd? Du vet, någon gång när man gör det, när man vågar se på situationen som den är, hämta in sig själv och säga, så här är det, det här ser jag, det här tycker jag inte om, det här kan jag acceptera, då kan man gå vidare. Men så länge man smiter andra vägar så bär man det med sig och så får man fortsätta slita med det. Vad behöver du möta i ögonhöjd i ditt liv? Det finns en som redan har gjort det. Som hade hela sitt mänskliga liv hotat i det ögonblicket. Men vände sig om för han vet vem han är. Du är också Guds barn. Med allt du bär. Med både det som är lyckat och det som är misslyckat. Ditt liv tillhör Herren och du tillhör Herren. Så länge du lever tillhör du Herren. Och om du lever eller dör så tillhör du ändå Herren. Ingenting behöver hota ditt liv som han inte vet om. Se det i ögonen. Se det som är glädjen, engagemanget, kärleken. Men våga också se rädslan i ögonen. Och vet vad det än är som du är rädd för så är han redan där. Jag tror att det är ganska många i vårt land som är rädda nu för att börja skolan igen. Jag tror det är en del som kan känna rädsla när man ska tillbaka till jobbet. Jag tror det är en del som kan känna rädsla för att man inte ska till jobbet längre. Jag skulle kunna räkna upp så många situationer som liksom kan hota våra liv. Och så tänker jag, när vi nu är så många samlade en sån här kväll, tänk om vi skulle be för dem som känner rädsla över att behöva gå till skolan på måndag. Som kanske har haft ett långt sommarlov framför sig. Men som har en sån där Sakaios-situation. Där man känner att man aldrig når fram och når upp. Och jag vågar inte. Och nu kommer jag tillbaks till allt det som hotar mitt liv. Så kanske du känner någon, du kanske är en av dem själv, eller så får vi be för dem vi inte känner, för att de ska orka in i det. Det är ett fantastiskt läge att bära Guds rike och att få välsigna varann. Så kanske du känner igen något i ditt eget liv. Jesus möter alltid i ögonhöjd. Det rike du bär inom dig är faktiskt större än världen runt omkring. Och det kommer ändå att bli helt och fullt verkligt för alla. Att du bär det riket. Våga lita på det. Det kan se litet oansenligt ut. Du kan tycka att andra har det mycket mer tydligt. Men du bär det. Det är ditt. Tacka för det. Be att det ska fortsätta växa. Och be att du ska ledas in den här hösten. Kanske i situationer du aldrig vågat drömt om. Kanske en förbönstjänst som du inte trodde att Gud hade räknat med att du kunde göra. Att han får påminna dig om någon av sina minsta som du får vara med och välsigna, stötta och kanske rent påtagligt ibland uppmuntra, men också i din bön. Så ska vi ta en liten stund och be så. Och du som känner då att det här finns i min situation. Får gärna om en liten stund räcka upp handen där du sitter. Och så ber vi tillsammans. Utan att du behöver nämna vad det är. Men Gud vet ju det. Han vet vad som rör sig i ditt liv. Av glädje, engagemang, kärlek och rädsla. Du bär Guds rike inom dig. Vi sjunger någon mer sång tillsammans. Och så ska jag leda oss i en förbönstund efter det. Sitt med din bön och tänk, vad är det jag vill bära fram i den bönen?